Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
De beskriver det själva som att de är i någon form av krig. Deras föräldrar har flytt ifrån krig. De har själva inte upplevt ett krig, men de har skapat sitt eget krig i Sverige. Något som jag har sett så många exempel på, hur barn, unga tonåringar, utnyttjas systematiskt av de här gängen. Och på alla sätt på att begå brott som är att ta på sig grova vapenbrott, men också som i det här fallet att mörda någon. Man måste förstå att människor kan vara både söner, de kan vara den som kanske bär matkassen till sin granne som ser trött ut, men de kan också vara brutala och hänsynslösa inför ett människoliv.
Det spelar roll för dem vad du skriver om dem. Har det skapat någon form av otrygghet eller rädsla hos dig i något läge?
Så länge man bemöter människor med respekt och är genuint intresserad av att försöka förstå, så vill ju oftast människor ge sin egen bild.
Vi läser om det i tidningarna och ser det på TV:s nyheter. Unga män, i vissa fall bara barn, som hänsynslöst och kallblodigt skjuter ihjäl varann i gänguppgörelser runt om i Sverige. Det hela framstår för de flesta som rätt overkligt och avlägset, trots att det sker här i Sverige, alldeles nära alla oss andra. Det är få journalister som har insyn i bakgrunden, vilka som skjuter varann, varför de gör det och vad som gjorts för att undvika den utveckling vi nu ser. SVT-reportern Diamant Salihu har ägnat lång tid åt att försöka förstå och förklara just det genom att fördjupa sig i den blodiga och mångåriga konflikten mellan de grupperingar från Järvafältet i Stockholm som kallas Shottaz och Dödspatrullen. Och resultatet blev boken Tills alla dör, som nyligen kommit ut. Diamant Salihu, välkommen till fredagsintervjun.
Stort tack!
Varför började du intressera dig för den gängkriminella miljön?
Jag är själv uppvuxen i Tjärnängar i Borlänge. Jag kom som liten 7-åring till Sverige och växte upp där. Då ansett var ett socioekonomiskt svagt område. Idag är mycket mer segregerat än jag själv växte upp. Sen flyttade jag till Stockholm, började på Expressen, skickades ut egentligen över hela världen för att bevaka alla möjliga frågor, men mycket som rörde rått. Och så småningom så fick jag liksom mer höra talas om Järvaområdet, Husby, Tensta, Rinkeby. Det var liksom i samband med att människor där, unga killar, blev ihjälskjutna. Och så skickas man dit som reporter och så ska man göra ett snabbt jobb över dagen och man ska få lite viktiga röster och sådär. Men jag kände och har alltid känt som reporter att det är otillräckligt, att man bara skrapar på ytan. För jag är själv i alla fall intresserad av varför har den här killen hamnat här? Och den som anklagas för att ha gjort det här, hur kommer det sig att den personen har kunnat bli den här människan som kanske mördar någon annan? Och det är ju det som jag alltid har försökt få reda på så långt jag har kunnat. Men utrymmet räcker ju inte alltid till.
Nästan en sociologisk ingång.
Ja, men så, ja, precis. Verkligen. Och, men det är väl det som driver mig, att försöka förstå varför. Och det är så i den här boken där jag verkligen, verkligen har försökt gå till botten så långt jag har kunnat, utifrån handlingar, utifrån intervjuer och ja, men prata med alla som har velat prata med mig för att försöka förstå hur det kunde komma sig att den här killen som låg på det här skolfotot, som hade den här rutiga tröjan och men verkar det vara som många andra barn. Hur kunde han 10 år senare blivit misstänkt för 6 mord?
Mm.
Hur kunde det ske? Och det är liksom, det tycker jag är väldigt relevanta och intressanta när man fördjupar sig i de här frågorna.
Mm. Ja, någonstans på vägen gick det fel. Prologen i boken är ju det dubbelmord som sker i danska Herlev sommaren 2019, och där flera personer kopplade till det som kallas dödspatrullen döms till, för svenska förhållanden får man säga, drakoniskt stränga straff. Varför är det här en passande händelse att börja nysta bakåt ifrån?
För att vi fick se en enormt grafisk och vidrig scen, eftersom ett vittne lyckades filma ungefär 1 minut av slutet av ett händelseförlopp där man ser 5 unga personer och visar sig sen som maskerade, och en av de här killarna har redan varit framme vid bilen. Man ser inte riktigt vad som händer, vem som ligger där. Det förstår man först i efterhand, men i efterhand då vet man att det är en ung kille som ligger där livlös, redan skjuten. Men man ser då i det här klippet hur den här personen springer till en vän som kommer med en bil och byter magasin och sen återvänder. Och sen på nära håll, medan en vän står nära den här personen med vad som ser ut att vara en mobil och kameran riktad neråt. Och då skjuter den här personen 14 skott med en Kalashnikov. 14 skott till. Och de här skotten är ju, alltså det är så, det säger så mycket om den här miljön som jag vet blir mer och mer brutal, där man använder den här typen av militära vapen allt oftare och är extremt hänsynslösa mot sina offer.
Och filmar dessutom då?
Ja, men det man vet är att jag har hört från poliser att man tror att den här ena personen dokumenterar detta. Det man vet i efterhand är att en bild har sedan spridits på sociala medier där man ser det här offret ligga sönderskjuten på marken vid bilen. Och jag vet inte riktigt om någon riktigt vet om det är den här personen som står bredvid som är den som faktiskt tar den här bilden eller inte, men på bilden står det på arabiska då, vila i frid, motsvarande vila i frid.
Mm.
Så därför vill jag börja den scenen som är så brutal, men som också säger väldigt mycket om den här miljön.
Det här handlar ju om personer och grupperingar som i stort sett aldrig pratar med polisen om sin verksamhet. Alltså de säger så lite som möjligt. Hur svårt har det varit för dig då att komma till tals med personerna i den här miljön och även deras anhöriga och vänner och så vidare?
Väldigt svårt har det varit. Jag önskar verkligen att jag hade fått sitta ner och ha mer så här reflekterande samtal med de här killarna som är inne i det. Jag har upplevt enormt tystnadskultur även mot mig och misstänksamhet. Du är journalist, ska du komma hit och svartmåla området ännu mer? Varför ska vi prata med dig? Vi har yngre barn som kanske kan råka illa ut. Eller så har man någon, som jag vet, liksom, äldre syskon som redan är i konflikten. Och det här är ett tillfälle när jag träffade en mamma som jag skriver om då i boken, när jag står mitt emot en kvinna som visar sig och då berättar en som står bredvid. Det här är en av mammorna. Det är en av dem som har förlorat sina söner i det här som du skriver om. Och jag blir väldigt ivrig och vill veta vad som har hänt och vem hennes son var och allt sånt där. Och hon bara vänder blicken till vänster mot Blå huset, ett ungdomshus i Tensta. Och där står det en grupp killar. De är så pass långt bort att de omöjligen kan höra vad vi säger. Men det är ändå så pass, det är ändå så pass, inger så pass fruktan hos den här kvinnan. Bara att jag som en vit man som inte riktigt passar in där står med de här kvinnorna. Vi ska inte prata om det här.
Mm.
Och sen försöker jag flera gånger få till en intervju med den här kvinnan.
Så rädslan är enorm, uppenbarligen?
Ja, men enorm, enorm. Och det är verkligen så uppenbart som utomstående riktigt inte förstår. Alltså, man tänker att okej, de har förlorat sitt barn. Utöver det så är de ju rädda för att något annat barn ska råka illa ut, för att människor kan tolka saker på olika sätt. Och sen vet ju människor där vilka de är. De vet inte bara vem föräldrarna, men de vet vilka alla syskon är, vilka skolor de går på. De kan samma språk, de går till samma moské, de handlar mat i samma affär. De kanske till och med vet vilken by i hemlandet. I det här fallet kommer ju många från, som är djupt in i den här kärnan, från Somalia via föräldrarna. Många är födda i Sverige.
Mm.
Men man vet så himla mycket på olika nivåer att det sätter sånt avtryck på ett sätt som jag inte tror människor riktigt förstår. Så att när man ska förstå varför finns den här rädslan, så måste man också inse att men de upplever det på ett helt annat sätt än vad man kanske är van vid som ett offer i det övriga majoritetssamhället.
Mm. När man läser din bok så slås man ju av, precis som du är inne på, hur få personer med svenska rötter som figurerar, i alla fall i just de här sammanhangen. Alla namn är så att säga icke-svenska i den meningen att man hör att det är personer som har ursprung i andra länder.
Men jag tror att det är ganska så etablerat idag att vi vet att väldigt många som ingår i olika kriminella nätverk, för det första så är ju många av kriminella nätverken i våra mer utsatta områden där det bor väldigt mycket, framförallt mycket människor med invandrarbakgrund, så att det är inte en överraskning att de som ingår i de här grupperingarna har invandrarbakgrund. Jag tycker inte att det är konstigt att beskriva det i den här konflikten, för att det är ett faktum att väldigt många i den här konflikten råkar ha somalisk bakgrund genom sina föräldrar. Man ska säga att många är födda i Sverige.
Mm.
Men häromdagen var jag i säkerhetssalen och följde lite av rättegång mot Vårby-nätverket. Då kan man ju bara titta på de som är där och vart de har ursprung. Och det var ju Tunisien och det var någon. Men det var så väldigt olika, en mix av människor som också representerar mer det område som de är ifrån. Så ja, det är så det ser ut, tyvärr.
Ja. Nej, det jag kanske lite är ute efter, det är på något sätt väldigt sorgligt att det har blivit så att som född med den bakgrunden så har du liksom en överrisk för att hamna i den där miljön och i de, jag undrar egentligen om du har dragit några slutsatser varför det har blivit så, eller om du har några tankar kring det.
Jag försöker ju själv ställa de här frågorna till de här killarna. Ett svar jag fick faktiskt var från ganska nyligen. Efter att boken kom ut så fick jag träffa några av de här killarna. Bara en som sa att han var för detta kriminell hade ett intressant resonemang. Det han beskrev det som att de som är i den här miljön, de lever i ett mellanförskap, eller hur man nu ska uttrycka det. För de säger att de inte riktigt kan identifiera sig med sina föräldrars kultur, men inte heller med det svenska samhället. Så de skapar sig någon form av egen bubbla, egen kultur, och vad jag då drar slutsatsen är gangsterkulturen, där det blir en livsstil där man klär sig på ett visst sätt. Det blir som uniformen för den här livsstilen, och man använder sociala medier på ett sånt sätt också att det blir en helt egen bubbla. Det blir deras egen identitet. De trampar upp sin egen stig. Alltså de har inget att relatera till, så de måste trampa sin egen väg i det här landet som fortfarande är främmande för dem, och det tycker jag är ganska så sorgligt att höra.
Mm. Och då är det dessutom hjärnor som inte är färdigutvecklade, medvetanden som inte är färdigutvecklade, som sätter reglerna, alltså eftersom de är så unga menar jag. Och då blir det liksom den starkes rätt och flugornas herre lite grann, eller?
Ja, väldigt många är ju unga, och jag vet inte hur mycket de kan reflektera över sin framtid, och jag upplever att det inte riktigt är så. När man har samtal med en del av de här killarna så är de ju så likgiltiga inför de här konsekvenserna.
Mm.
Som innebär att leva det här extremt riskabla livet. Den jag pratade med sa att men det är som ett spel. Han har varit jagad i många år, så att han är van vid det. Han blir inte rädd längre.
Avtrubbad då?
Avtrubbad, totalt avtrubbad. Flera av de här killarna beskriver som att de har, jag vaknar på nätterna och skriker.
Mm.
Alltså hur många av de här har eventuellt posttraumatiskt stresssyndrom.
Mm.
De beskriver det själva som att de är i någon form av krig. De har ofta fötts i Sverige. Deras föräldrar har flytt ifrån krig.
Mm.
De har själva inte upplevt ett krig, men de har skapat sitt eget krig i Sverige. Och man kan ju tycka vad man vill om att man använder ett sånt uttryck för att beskriva vad de här upplever. Men det är liksom den definitionen de själva gör. Och om man då ser det som att man befinner sig i ett krig och ser liv som någon form av schackpjäser och att man måste försöka vinna den matchen, så har man ju en extremt skev världsbild som jag tycker är oerhört oroande.
Ja, verkligen. Vi ska strax återvända till innehållet i din bok, men jag tänkte din egen historia som du var inne på är ju intressant ändå i sammanhanget. Som du sa så kom du till Sverige som 7-åring och växte upp då i Tjärna Ängar i Borlänge. Idag räknas det som ett utsatt område av polisen. Jag vet att du har varit tillbaka och jämfört lite grann hur det är nu jämfört med vad du upplevde? Hur ser skillnaden ut?
Nej, men jag kom till Sverige så fick jag börja i ettan på Tjärnängsskolan. Och då var det jag och en person som jag tror hade persisk bakgrund och eventuellt någon till som hade någon form av utländsk bakgrund. Resten hade ju föräldrar som hade antingen svenskfödda eller rötter i Finland.
Mm.
Men det var väldigt snabbt för mig och för alla som började där. Det gick väldigt snabbt att lära sig svenska och vi bjöd hem mina klasskompisar, hämtade mina föräldrar, de fick hur mycket mat som helst och jag fick komma till deras föräldrar och ja, kanske inte lika mycket mat, men vi umgicks ändå med varandra. Och det var inget konstigt att så här, börja spela handboll, innebandy, fotboll. Det blev så en snabb väg till att integreras och lära sig svenska som barn. Det är inte lika lätt som förälder, ska jag tillägga. Men idag så är det ju i princip bara barn som har utländsk bakgrund på min gamla skola. Och det är mer homogent, för nu har det kommit väldigt mycket just till Tjärnängar, till Borlänge, mycket från också med somalisk bakgrund. Mm. Så att det blir mer homogent på min gamla skola. Och de föräldrar som har barn som bor, alltså föräldrar som bor i villaområdena runt omkring, som jag tidigare brukade umgås med och åka hem till och leka med. De föräldrarna flyttar bort sina barn från den skolan för att de tänker att men, de kommer inte lära sig lika bra svenska eller men, har någon bild av att, hur det är att ha barnen på en sån skola. Då tycker jag liksom att det är sorgligt, för då blir det ju ännu svårare för de här barnen som ändå växer upp här att ta det steget över tröskeln för att till och med börja idrotta med de andra barnen som pratar flytande svenska, som har föräldrar som är födda i Sverige. Det blir mycket svårare på alla sätt att ta de här kliven som för mig var självklara.
Det talas ibland om någonting som kallas minoritetsstress. Jag hör det uttrycket ibland. Och du var ju uppenbarligen då i minoritet i så mått att du hade ursprung i ett annat land. Var det någonting du kände eller sådär? Att jobbigt att vara annorlunda, om du nu kände dig annorlunda ens?
Ja, men absolut. Jag tror att de flesta har känt den stressen som när man var liten och säkert hade en identitetskris på samma gång, att vem är jag? Är jag en alban eller är jag en svensk och så vidare? Och det känner jag igen från väldigt många som jag umgås med som har upplevt likadant. Jag kommer själv fram till att jag är ju både och. Man kan ju vara många saker. Jag är Borlängebo, jag är från en by i Kosovo. Jag känner mig som världsperson och journalist och så vidare. Och svensk. Jag tror att många känner så, framförallt om man är ung och framförallt om man kanske växer upp i känner sig som en minoritet. Men hur då känner då de som växer upp i de här segregerade områdena idag, som är ju majoritet i sina områden och som knappt får möta barn som har svensktalande föräldrar?
Hur ser man då på majoritetssamhället, tror du? Eller vad har du snappat upp av? Liksom, vad är det för bild man har av de där andra?
Jag tror att det är en känsla av vi och dem.
Mm.
Jag tror att det är en känsla, alltså jag har hört själv människor prata om det, som att till och med sådana som så att säga, har kommit till Sverige som 15-åringar och integrerats i Sverige, som kanske jobbar i de här områdena eller bor själva. Till och med dem, det blir så här vi och dem. För att det blir alltid den här gruppen som kanske är svagast, eller hur man ska uttrycka det, som blir dem.
Mm.
Jag tror att de människor som jag i alla fall har mött med i den här boken Tills alla dör är ju, jag får känslan av att många av dem tycker att de är väldigt långt ifrån oss då, det här övriga samhället.
Mm.
Det är bara 20 minuter med tunnelbana, men det är en lång tröskel. En av kvinnorna i boken, Fadomo, beskriver hur hon tidigare, att hon har bott i Sverige sedan tidigt 90-tal, och hon beskriver det som att tidigare så var det i princip de som hon träffade som hade annan etnisk bakgrund än hon själv, alltså från Somalia, var i tvättstugan och det var knappt så att hon pratade med dem. Och de enda hon pratade med var de som hon träffade på sin arbetsplats när hon åkte och jobbade inom äldrevården. Och då kunde hon prata, men nu, i själva området så hade hon knappt kontakt med andra än den egna gruppen.
Nej.
Och jag tror att det är en beskrivning som gäller ganska många människor, att man har svårt att träffa andra människor från andra etniska grupper. Men om man bor i ett område där framförallt bor människor med invandrarbakgrund, vilken chans har man då att träffa så att säga svenskfödda människor som pratar flytande svenska och så vidare? Om de inte finns där?
Nej, då måste man ju nästan aktivt söka sig till de miljöerna, och det är kanske inte så många som gör det. Du gjorde lumpen på den välkända plantskolan för stjärnreportrar, Värnpliktsnytt. Hur stor betydelse hade det för hur din framtid sen blev?
Ja, men väldigt mycket betydelse. Jag började ju redan före på lokaltidningen i Borlänge, Borlänge Tidning, och var där under hela gymnasiet. Och sen gick vidare till Värnpliktsnytt, och det formade mig extremt mycket och gjorde att jag insåg att jag verkligen ville bli journalist och jobba på en stor redaktion.
Och det fick du göra också när du blev rekryterad då till Expressen, där du var 10 år och blev en profilerad reporter på Expressen. Vad minns du mest från dina dryga 10 år då? Där?
Ja, men verkligen mångfalden av alla möjliga jobb. Jag var allt från utrikeskorre i London ett halvår och åkte min första dag som korre till Moskva och bevakade när Putin blev återvald 2012 och hamnade mitt i kravaller där när deras kravallpolis skulle fösa bort Alexej Navalny och massa andra demonstranter. Och terrordåd har bevakat för Expressen. Jag har också varit mycket ute i Sverige. Jag har bevakat mycket av de här sociala frågorna. Många av våra mest utsatta områden, där har jag varit och gjort olika reportage, krimjobb ute i landet, varit väldigt mycket, rest runt väldigt mycket som Expressen-reporter.
Mm. Du är faktiskt dömd för vapenbrott, men det är ett väldigt speciellt sammanhang då, där även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson dömdes. Vad handlade det där om?
Ja, jag glömde det jobbet. Nej, men det var 2010 när, innan man visste att det var Peter Mang som härjade och sköt mot personer med invandrarbakgrund, så var det en debatt om att det var väldigt mycket vapen i omlopp, illegala vapen alltså. Och då var en idé från redaktionen bland Thomas Mattsson att ja, men ska inte du ta reda, vi ska försöka ta reda på om det går att köpa vapen i Malmö. Och så fick jag frågan om jag kunde undersöka detta, och sen skickades jag ner och fick okej att försöka genomföra ett sånt köp. Och så gjorde jag det.
Och det gick fort och lätt.
Det gick ganska så fort. Ja, det var några timmar senare så hade jag en pistol. Och jag låste in den på en sån här kassaskåp på hotellet. Och sen hörde jag mig till polisen och sa att nu har vi ett vapen här. Ni får gärna komma och hämta det och så vidare. Mm. Och sen ledde det till att vi blev åtalade. Jag, Thomas och en nyhetschef. Och så småningom prövades det ända upp till högsta domstolen, som ju faktiskt gav oss ett lindrigare straff än både tingsrätten och hovrätten. Det blev böter.
Men helt friade blev ni trots allt inte, vilket många från journalistvärlden tyckte var konstigt. Men så var det med det. Och nu jobbar du alltså som reporter på SVT. Hur skiljer sig den arbetsplatsen då från en kvällstidning som Expressen?
För min del så skiljer det sig inte så mycket i vad jag gör. Bara att jag får mer tid att göra saker ordentligt. Jag tycker att jag bevakar liknande ämnen. Men jag är... Jag har ganska mycket människor omkring mig som är väldigt duktiga på saker som inte jag är lika bra på. Jag är väldigt duktiga researchers och duktiga redaktörer. Och så. Jag tycker själv att det är väldigt mycket mer, men det är kanske många fler inblandade redaktörer. På gott och ont kanske man ska säga. Nej, men det är mer människor och som är med och fattar kloka beslut.
Okej, men inte så jättestor skillnad i arbetsplatskultur och sådär som du har upplevt i alla fall då?
Jag tycker att det finns en enorm stor diskussion om journalistik och varför vi gör journalistik. Vad är för typ av ämnen? Vilka människor lyfter vi fram? Det tycker jag att jag märker mer på SVT faktiskt.
Okej. Du sticker ju ut, alltså det här är min subjektiva uppfattning, i en slags oräddhet att skildra det som har blivit mest brännbart i vår debatt nu. Och det handlar ju bland annat om problemen med integration, där många tassar lite grann. Medan du inte gör det, upplever jag. Till exempel gjorde du ett inslag om det här förnedringsrånet, där du intervjuade föräldrarna och ställde frågor till dem som jag tror att många andra skulle dra sig för att göra, för att det känns obekvämt och sådär.
Vad har ni som föräldrar för ansvar att det här kunde hända? Det är er son som ligger bakom där.
Hur reflekterar du kring det där? Du var ju på en tidning som hade en ganska tuff vad ska vi säga, attityd mot SD och inte gärna ville göra saker som gynnar SD och sådär. Det var väl lite förr så i alla fall. Det där är ju ändå en balansgång. Att spela på fördomar eller bekräfta människors fördomar samtidigt som ditt uppdrag är att berätta hur det är så gott du kan. Liksom. Vad har du för tankar om det där?
Jag tycker att Expressen är väldigt bra faktiskt på att inte tassa runt gröten utan ställa de här frågorna.
Ja, det har blivit så mer och mer skulle jag hålla med dig om. Då. Mm.
Ja, och jag tycker också att det finns en sån tradition även på SVT att man ska ställa de här jobbiga frågorna och men kräva människor lite på vad är ditt ansvar som förälder? Och jag tycker det är viktigt och det är också då man får mest intressanta svar. Vad är det man vill veta som människa? Varför har ditt barn kunnat hamna i den här situationen? Var fanns du som förälder? Jag tycker att om man inte ställer den frågan, om man får möjlighet att ställa den frågan, så har man ju inte riktigt gjort sitt jobb som journalist.
Och kanske förminskat dem lite också. Det här är väl att möta dem i jämnhöjd på något sätt?
Men absolut. Jag tror att de själva också vill förklara, vill försöka ge sin bild. Och, i det här fallet du pratade om förnedringsrånet så tyckte de ju själva att de hade gjort det ena och det andra. Men var också så här, kände en enorm skam för det som hade hänt. För det var inte det de kom hit för att göra. Den resan de har gjort i livet för att ta sig till Sverige. Och sen hamna deras son i den här situationen. Jag tycker att den bilden, den komplicerar ju också vad som har hänt och gör att människor faktiskt får mer information för att förstå hela det här förloppet. Man behöver inte rättfärdiga eller på något vis ursäkta eller försvara någon, men det gör ändå en mycket, mycket mer intressant djup i någons historia när man kan ställa jobbiga frågor.
Ja, i det fallet var det väldigt tydligt att det fick den effekten, tycker jag, på ett positivt sätt. Till din bok då, den är ju, eller åter till din bok ska jag säga, den är ju stort sett kronologiskt uppbyggd, inte bara, men i stort sett. Och den börjar då med en händelse sommaren 2015 som utlöser, kan man säga, det här gangsterkriget. Det handlar om ett lyckat rån, lyckat från de kriminella synvinkel då, mot ett Forex-kontor i Täby centrum. Vad är det som händer efter det och varför händer det?
Det som händer samma kväll redan är faktiskt att en yngre grupp i den här kompisgänget, då, det är en yngre och en äldre grupp, de yngre konfronterar en av de äldre som har varit med på själva kuppen och frågar varför de inte fick vara med, för de ansåg att de var med i planeringen. Det handlade om 2 miljoner som man hade kommit över och det här bråket urartade så att den yngre gruppen anklagades för att ha skjutit ihjäl den här äldre killen, en 19-åring. Och väldigt snabbt efter, alltså 29 timmar senare, så kom en hämnd från personen nära 19-åringen.
Mot en av de här 16-åriga killarna då?
Ja, mot en av dem som var yngre och det var en 16-årig kille som sköts ihjäl. Och det här fick enorma konsekvenser. För det var 2 mord på väldigt kort tid och det chockade såklart lokalsamhället som väldigt snabbt försökte så här samla ihop och fick imamen har berättat att han gick till föräldrarna och försökte få dem att så här övertala dem att begrava pojkarna på samma dag, samma plats, bredvid varandra för att skicka någon form av signaler ut i samhället.
Och så skedde väl också?
Så skedde det. Och sen var det ganska lugnt ett tag. De här killarna som var lite yngre blev portade från området. Men sen kom de tillbaka.
Och det är det som sen blev dödspatrullen kan man säga, de där unga killarna, delvis.
Ja, precis. De yngre killarna fick så småningom började kallas dödspatrullen faktiskt efter en artikel i Aftonbladet och sen började fler ta efter. Även jag gjorde sådana publiceringar där jag använde dödspatrullen.
Mm.
Men så småningom, det här har ju lett till en konflikt mellan de här 2 sidorna som har då börjat kallas för dödspatrullen och för tjottas och sen har man haft mord, man har hämnats på varandra och hittills är det ett 10-tal unga killar som har dödats. Och jag säger 10-tal för att man vet inte riktigt säkert. En kille som jag intervjuade, som jag berättade om i boken, han påstod att det var kanske 16 personer. Att det var till och med personer i Malmö. Så att jag har liksom inte kunnat gå till botten helt och hållet, men de 10 mord som är kända i och kring Stockholm och även de här 2 i Danmark är de som jag kan redogöra för.
1,5 år efter den där händelsen som utlöser allting, då skjuts 2 bröder ihjäl på Café Mynta i Rinkeby. Hur hänger det ihop med de där 2 tidigare morden som vi just nämnde?
Ja, en av de här bröderna som sitter på Café Myntan, han är någon form av ledande person i den här äldre generationen.
Shottas-gänget, så att säga.
I Shottas-gänget. Och han har med då drivit bort de yngre grabbarna. Så nu anses då, det här är misstankar vill jag bara tillägga för att det är ingen som har dömts. Men då anses då de yngre personerna har kommit tillbaka och var ute efter den här killen och då råkade han ha med sin brorsa inne där på kaféet och sen blev båda brutalt avrättade inför massa vittnen.
Och efter det så är den så kallade dödspatrullen, då rör sig de i området igen och liksom är där och visar sig.
De visar sig öppet, ser till att markera att de är på plats, tala om för de yngre grabbarna i området som säljer droger att nu är det vi som äger marknaden. Vill ni sälja någonting så är det våra droger. Föräldrar till off, alltså de här två bröderna och syskon tvingas liksom ta omvägar för att inte möta dem när de ska till tunnelbanan eller till bussen. Så att de är väldigt synliga där. För polisen misstänker de här killarna men de grips men släpps ganska snart. Så de är tillbaka i området och rör sig relativt fritt.
Det tar bara 11 dagar. Så kommer hämnden, en person med nära band till de här yngre killarna då, som vi kallar, eller som kallar sig själva och som medierna kallar dödspatrullen, skjuts till döds. Och efter det sker flera händelser som trappar upp insatserna ytterligare. Bland annat förnedras rapartisten Jafar Byn, som ju är löst kopplad då till Shottaz. Och det är kärnan i dödspatrullen som filmar honom när de utsätter honom för en ganska rejäl förnedring. Och det följs i sin tur av en icke-dödlig skjutning på en anhängare till dödspatrullen och så ett mord på en annan som också anses kopplat till dödspatrullen. I det här läget har det då pågått 2,5 år sedan de här första två morden.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Vad har polisen försökt göra under den här tiden för att liksom häva den här dödsdansen?
De har haft jättemycket span på de här killarna. De har redan gripits misstänkt för inblandning i ett beställningsmord i Uppsala men släppts. Polisen börjar bilda något som de kallar för Team 2022 som har mer resurser där fler spanare ansluter och i princip följer de här personerna dygnet runt under flera månader. Man är till och med på hotell, man bokar in sig i rummet intill och sitter och lyssnar med örat mot väggen för att kunna höra några detaljer som kan vara viktigt för en utredning. Så man är efter dem, men de här killarna förstår ju också det och de är väldigt försiktiga. Och det är inte förrän några dagar innan nyår, där 2017, som polisens framgångar börjar komma. Och det är egentligen av en jävla flax.
Det är en telefon va, som de lyckas få tag i som inte har hunnit låsa sig.
Precis, de grips efter en biljakt och så när en av de här spanarna som får tag i telefonen så är den olåst och det är som en Pandoras ask där man kommer åt krypterade appar där polisen kan se att den senaste konversationen som den här personen verkar ha haft är med någon som diskuterar droger och det är ganska mycket droger och det pratas om någon adress och så vidare. Och så börjar en av poliserna då skriva låtsasvarna personen och får napp.
Det är gränsen till brottsprovokation, men inte över kanske.
Det är inte över gränsen, det prövades faktiskt, det anmäldes men åklagaren la ner det för att det ansågs inte vara något brott.
Nej. Poliserna är ju annars ganska frustrerade. De pratar om att det krävs sagolika skäl för att få någon fälld. Och när man väl får det så blir straffen inte så stränga som poliserna kanske skulle önska sig för att få bort dem från gatan under längre tid. Då. Men inte minst den somaliska gruppen då, och även andra i Rinkeby, de känner att samhället har svikit på något sätt. Hur då?
Många av de här morden är fortfarande ouppklarade. Och då känner de att vi vet ju, många vet vilka som har gjort det här. Ändå går de här killarna fria.
Men de säger ju själva, som du själv är inne på då i boken många gånger, de vill ju inte, de törs inte eller vill inte, men framförallt kanske törs inte prata med polisen. Hur ser de då på sin egen roll i att det inte blir uppklarat?
Ja, det är det som är svårt. En av papporna som jag framförallt har fått prata med säger att han har pratat med polisen, han har sagt vad han vet. Han har försökt övertala människor som han vet var vittnen när hans söner blev mördade. Men vittnen har inte velat prata med polisen. Men han tycker ju själv att det han har kunnat berätta för polisen att det borde räcka. Men ändå morden ouppklarade.
Det är pappan till pojkarna som blev mördade på Café Mynta, va?
Ja, precis. Och han ser det som ett svek. Och han ser det som att hans söners liv inte är lika mycket värda för att de är invandrare. Hade man gjort motsvarande i innerstan så hade det här klarats upp för länge sedan, tycker han. Mm.
Vad tror du om det där då? Vad tror du om det ligger någonting i det? Att det rycks på axlarna i majoritetssamhället? Eller är det andra saker snarare?
Alltså jag har ju frågat flera poliser om det här och de förklarar ju att de lägger ner till och med mer resurser, tycker de, än om det hade varit ett mord på någon i innerstan. För hade det hänt i innerstan så hade man haft många vittnen som hade kunnat peka vart mördaren, vilken riktning den mördaren försvann och kanske hade tagit bilder och så vidare. Men att man upplever en enorm tystnadskultur i de här områdena. Så från polisens perspektiv så tycker de att de gör jättemycket och till och med mer. Men man förstår ju att det finns en frustration hos människor i och med att morden på deras barn fortfarande är ouppklarade.
Mm. Men när polisen kommer in i bilden så är det ju på sätt och vis, eller på många vis, redan för sent. Och du har ju gått tillbaka i de inblandade personernas historia och tittat hur de levde när de började i skolan och hur de sedan dras mot den här destruktiva livsstilen som de sedan hamnar i eller väljer, eller vad man ska kalla det. Kan du se några gemensamma nämnare hos de här killarna så tidigt?
Ja, det jag kan se är ju att väldigt många av dem har misslyckats i skolan.
Mm.
En del av dem har diagnoser, ibland flertalet diagnoser av olika slag. Trassliga familjebakgrunder där föräldrarna lever åtskilda. Det har varit bråk i familjerna. Barnen har gjort någon form av våldsam revolt mot sina föräldrar. Det finns flera sådana konflikter och jätteallvarliga konflikter där. En av killarna i dödspatrullen till och med gick till knivattack mot sin egen bror för att brodern hade kommit och varit så här, så här kränkt honom inför hans vänner när brodern och mamman var oroliga för vart han höll sig eftersom han inte hade varit hemma på ett tag. Så det är väl, jag vet inte vad man ska säga, det är många sådana här olika saker som jag tycker är ganska gemensamt för de här killarna. Så har de hittat varandra och i den här miljön radikaliserats allt mer i våldet.
Mm. Och det verkar inte heller som att det är några auktoriteter som de tycker står över dem själva eller har rätt att säga till dem vad de ska göra och inte göra.
Nej, de har ju, i flera av de här fallen har de ju faktiskt fångats upp av socialtjänsten. Man har till och med placerat dem på olika institutioner. De har rymt, kommit tillbaka, begått nya brott, placerats igen. I något fall har någon förälder också varit lite, alltså väldigt överbeskyddande mot sitt barn och levt i någon form av förnekelse för vad barnet är kapabel till och tycker att nej, men mitt barn ska vara hemma, nej det där stämmer inte och så vidare. Så att det finns en viss förnekelse, absolut, bland vissa föräldrar ska jag säga, inte alla.
Och i andra fall verkar det vara den andra ytterligheten, att de säger jag kan inte kontrollera den här pojken, ni får fixa det här nu liksom.
Ja, men precis. En mamma som hade fått sin son mördad sa så till polisen som kom hem till henne att jag har liksom flera barn här, som, alltså det var barn som också var mer djupt involverade i kriminalitet. Och hon tyckte att polisen bara kunde ta dem på en gång för att rädda dem. Och jag menar, vad ska den mamma göra? Hon är för övrigt ensamstående, arbetslös. När hon har ekonomiskt knapert så är det somaliska communityt som hon vänder sig till, eftersom det är där hon får hjälp. Och det är lite hennes värld är att ha en son mördad och två i fängelse.
Mm. I en smått surrealistisk scen i boken så får du tillfälle att prata med tre av huvudpersonerna i den så kallade dödspatrullen. Det är under en paus i en rättegång där de står åtalade för den här förnedringsmisshandeln av rapartisten Jafar Byn. Jag ska citera bara kort ur boken, du skriver så här då. Machiavelli ger ett vänligt intryck. Det gör de alla tre. Deras unga ålder är slående. Att de, som knappt börjat leva sina liv, ändå varit med om så mycket. Deras verklighet är en helt annan än den borde vara för killar i deras ålder. Men de lever åtminstone. Och det finns en chans att börja om. Eller? Ja, du står alltså där och småpratar med tre killar som av allt att döma har mördat människor kallblodigt. Du tycker att de känns väldigt unga och att de är vänliga. Det är en paradox i den där scenen som slog mig i alla fall.
Ja, just de här personerna har ju aldrig varit misstänkta för någonting som har med mord att göra.
Nej, just det har du rätt i. Men de är i den miljön.
Mm. Ja, och ja, man måste förstå att människor kan vara, alltså både söner, de kan vara den som kanske bär matkassen till sin granne som ser trött ut, men de kan också vara brutala och hänsynslösa inför ett människoliv. Att de två sakerna kan samexistera. Och alla de här personerna jag har träffat, så jag känner i alla fall jag att jag har blivit behandlad på ett bra sätt. Men jag vet ju också vad vissa av dem är kapabla till.
Har det skapat någon form av osäkerhet eller otrygghet eller rädsla hos dig i något läge? För att det är klart att det spelar roll för dem vad du skriver om dem.
Inte än, för att jag tycker att, alltså, jag, som reporter, jag är van att möta människor i alla möjliga situationer. Jag har varit och bevakat Ukraina-kriget för flera tillfällen och rört mig mellan båda sidor liksom i fronten. Och ja, men träffat gängledare tidigare. Och jag tycker att så länge man bemöter människor med respekt och är genuint intresserad av att försöka förstå, så vill ju oftast människor ge sin egen bild, var den är, även om de kanske utmålas som på ett väldigt osmickrande sätt. Så jag utgår ifrån det.
Mm, även, men om det är ärligt och rakt, så accepterar de det, menar du?
Ja, precis. Att man inte väjer för att ställa jobbiga frågor. Tvärtom så tror jag att det inger snarare mer respekt. Att man bara så här, jag har mitt uppdrag, jag förstår vad du kanske gör. Jag kommer att ställa de här frågorna. Och det tycker jag blir, då blir man ganska bra bemött. I alla fall är min erfarenhet det.
Mm. En person som du följer närmare i boken hette, ska jag säga, Vincent. Han mördas under ganska oklara omständigheter i december 2019. Varför bestämde du dig för att liksom fördjupa dig i just hans öde?
För att dels så fick jag prata med hans pappa. Och det var ett perspektiv som jag tycker är enormt viktigt. För att den här pappan beskrev själv flera gånger under vårt samtal hur han kände att han som pappa hade misslyckats. Han var väldigt öppen med det. Och jag vet ju från många av de här killarna att papporna har kanske inte alltid varit närvarande. Men här hade vi en pappa som faktiskt pratade öppet om sin frånvaro. Det tyckte jag var väldigt intressant och viktigt. Men Vincent var också en sån kille som jag råkade träffa när jag var där på ett jobb för Expressen 2017 i samband med att det hade varit upplopp där.
Mm.
Så jag hade ett minne av den här unge mannen, och sen insåg jag också när jag begärde ut massa handlingar från placeringar som man hade varit med om, att här fanns det liksom hur mycket som helst. Socialtjänsten hade ju gjort, alltså från att han var 6-7 år så hade man ju gripit in och placerat honom på olika hem och institutioner, och ingenting hade funkat.
Man hade ändå försökt med allt vad man hade då, eller?
Ja, men det är ett sånt så solklart exempel på när man verkligen har upptäckt någon i tidig ålder.
Mm.
Alltså när han var 6 år så började personal i skolan larma. Alltså jämfört med någon av de andra killarna som var 16 år när han för första gången placerades på ett SIS-hem, så var ju Vincent en sån pojke som man verkligen larmade om tid. Bland annat lärare som var extremt oroliga för hans hälsa och framtid.
Med rätta visade det sig då, eftersom han blev mördad till slut, men inte som en del i det här gängkriget utan troligen i någon annan uppgörelse inom den egna gruppen. Det där vet man inte riktigt vad som hände, eller hur?
Nej, det vet man inte. Jag har liksom, det har varit en sån fråga jag har burit med mig under hela den här processen, att försöka få svar på vem är det som har mördat Vincent och varför. Och varför vet jag inte riktigt än. Jag har hört så många olika versioner och jag har försökt beskriva det jag kommit fram till i boken. Den troligaste förklaringen är att det är en intern uppgörelse, och det man med fakta vet är att en av hans bästa vänner, en väldigt känd rappare, satt i bilen när det här hände. Och den här pappan som jag har intervjuat har ju väldigt mycket frågor till den här rapparen om varför han inte säger någonting till polisen, varför han inte har hört av sig efter mordet, eftersom många av de här killarna ju brukar hylla sina avlidna vänner i sina musikvideos på sociala medier och så vidare.
Mm.
Men inte i det här fallet. Så att det finns väldigt många frågor. Den här rapparen var ju misstänkt och häktad, men sen är han ju släppt för det brottet och anser sig liksom inte vara misstänkt för det brottet längre.
Mm. Ja, det där är en soppa som det beskrivs i boken, eller framstår som det i alla fall. Och nu är vi ändå inne på de här rapartisterna då. Vi nämnde ju förnedringsvideon mot Jaffa Byn tidigare. Och rapparna och musikens roll är ju egentligen värd ett eget kapitel. Jag fire in the backseat med en Glock 19 förlängd mag. De kollar in i mina ögon sen de ser till mig att jag har förändrats. Om vi skjuter via mål, britt, så det är bäst att ni är snabbt tänkta. Jag är vi skjutkungar, nästa år vi spelar allsvenskan. Det här är Chicago med Yasin Byn då. Vilken roll spelar musiken och musiken i det här kriget, har du kommit fram till?
När jag började med boken så hade jag inte alls tänkt att fördjupa mig så mycket i musiken. Men ju mer jag, mer människor jag pratade med, ju mer jag satte mig in i och läste utredningen, så insåg att musiken har en extremt viktig del i den konflikten.
Och hur?
Eftersom de här killarna har ju från början vuxit upp i nära varandra, och de som är väldigt kända rapartister idag, väldigt hyllade, spelade, prisade, var ju med i samma kollektiv från början, Ghetto Superstar. Och under tiden som konflikten började och eskalerade, så tvingades också de här rapparna ta parti för olika sidor.
Varför tvingades de till det då?
Ja, men i Yasins fall så från början var ju han ju nära vän till båda de här två första mordoffren. Och som då på något vis symboliserar de här två olika sidorna i konflikten. Men efter Myntan-mordet så började flera av rapparna ta parti för olika sidor. Och i Yasin och Jaffars fall så blev det Shottaz. På grund av vänskapsband och släktband. Och vad vet jag, andra band också, ingen aning. Men det var att man valde sida. Och det gjorde också att man också blev en måltavla i den här konflikten.
Och vad hade hänt om de hade avstått från att välja sida? Alltså, för det var ju inte ett val då, låter det som för dem.
Jag tror att de hade kunnat säkert fortsätta som vanligt, vad vet jag. Det finns andra rappare som inte är lika kopplade till de här olika konflikterna som ändå verkar lyckas. Men här var ju så många av deras vänner involverade. Och de tog ju parti för olika sidor. Och i Jaffars fall, eftersom han blev då urinerad på det här sättet, så var det ju, anses ju han efter det ha mer tagit ställning för Shottaz-sidan. För att han blev så pass förnedrad, så började han bära väst, skottsäker väst, och till och med vara beväpnad. För att han tvingades ta en mer central roll då, enligt polisen. Och i Yasins fall blev han också en måltavla på något vis, för att båda de här två blev ju mer och mer hyllade, och då blev de ju, de blev ju de här affischnamnen för den här grupperingen som var i rivalitet med den andra sidan. Och det blev som en fotbollsmatch som allsvenskan, ett derby eller hur man nu ska uttrycka det i musiken.
Du beskriver ju i boken också hur musiken liksom används för att, ska vi säga då, flexa musklerna mot den andra grupperingen, och den här korta sekvensen från Chicago av Yasin som jag spelade upp där finns det ju en hel del namn som nämns och lite så här referenser möjligen till mord som har begåtts. Det är svårt att säga, men det kan vara det. Hur ska man förstå det där?
Ja, det är det som är så himla svårt, för polisen försöker ju förstå vad de sjunger om, och de använder det till mig i flera utredningar och har ställt massa frågor i förhören till de här rapparna. För det är ju mycket metaforer som är svåra. Hur ska man använda det för att övertyga rätten om att det är den syftar på det här mordet eller den syftar på den här personen.
Mm.
Men för de som växer upp i områdena så tolkar man ju det på väldigt tydliga sätt.
De som vet, vet helt enkelt.
Exakt, de som vet, de vet. Och det är så himla svårt för utomstående kanske att dra tydliga slutsatser. Men man ser ju vilka personer som syns i de här musikvideorna, och det är oftast personer som kopplas till de olika sidorna, personer som har varit misstänkta för väldigt grova brott som syns där. Varför gör de det? Varför är det inga morsor med matkassar som syns, som är faktiskt en större bild av verkligheten, utan det är de här grabbarna som poserar med sina märkeskläder och klockor och så vidare, en stereotyp bild av en gangsterrapp eller gangster.
Vad tror du att det beror på då? Varför är det inga morsor? Det har väl varit i något fall, jag såg en sån video faktiskt som handlade om någons mamma, men i huvudsak så är det ju det där. Varför? Tror du?
För polisen blir det tydligt att de som syns i de här sammanhangen med rapparna, att det också blir ett sätt att visa sin muskelstyrka mot andra gäng, mot andra rappare. Och nu finns det någon form av rivalitet också mellan rapparna. Har du idag inte den här uppbackningen, och har du dessutom inte lever lite grann det här livet som du sjunger om, då kan du inte heller sjunga om den, anses det inom de här kretsarna. För då är du en studiogangster.
Mm.
Och har du inte uppbackning så kan du bli utsatt för kidnappning på samma sätt som en annan ung rappare blev, och som vi ju nu vet det är att det pågår en rättegång kring.
Ja, där är ju faktiskt Yasin misstänkt för det. Han är rättare sagt misstänkt för att ha planerat samma sak, men sen så var det några andra som genomförde det, eller hur?
Ja, precis.
Mm. Om vi ska återgå till kronologin här på slutet. Det sker ett mord i ett garage på nyårsafton, är det. Då är det en 24-åring som därefter blir mördad, som är kopplad till Shottaz. Han skjuts ihjäl på en pizzeria i Rinkeby. Och för det mordet döms faktiskt en mindreårig person till 3 års sluten ungdomsvård, och det är väl första gången någon i den här konflikten verkligen döms för något av morden. Är det här ett tecken på att polisen börjar få grepp om, eller är det mer tur?
Polisen börjar få mer grepp och har väl också en viss tur, skulle jag säga. Men de har ju den här perioden, månaderna före, haft en del framgångar där de har kommit åt den här informationen i framförallt en av de här telefonerna, där det har varit väldigt mycket detaljer om på krypterade appar. Så att man har börjat lägga det här enorma pusslet och ser vilka som umgås med vilka. Och den här sammantagna informationen som man får på det här sättet kan ju leda till att den här personen kan identifieras så småningom och också dömas. 16 år.
Även om det då i sammanhanget eller jämfört med Danmark framförallt blev ett ganska lindrigt straff då med 3 års sluten ungdomsvård.
Ja, men jag tänker mer på att 16 år, alltså en 16-åring som gör det här, och det är ju något som jag har sett så många exempel på, hur barn, unga tonåringar utnyttjas systematiskt av de här gängen och på alla sätt på att begå brott som är att ta på sig grova vapenbrott, men också som i det här fallet att mörda någon åt de andra, åt de äldre killarna.
Men han var lejd då, har utredningen kommit fram till, även om du inte har kunnat bevisa vem som lejde honom.
Precis. Men man anser att det är dödspatrullen som ligger bakom.
Den 25 juni då, 2019, så sker så morden och mordförsöken, eller mordförsök 1 i danska Herlev. Vad är det som har lett fram till den händelsen då?
Då har vi ett av dem som är då offer i det mordet. Ett av de offren, han har ju varit barndomsvän, bästa vän enligt vissa, med är den som då anses vara en av skyttarna. Och så den här mångåriga rivaliteten gör att då enligt misstanken och utredningen att dödspatrullen sätter upp en fälla. Man tar hjälp av personer i Danmark som också rör sig i rapmiljön och den danska gängmiljön. Och de här som då kopplas till Shottaz åker dit i tron att de ska ha någon form av möte med någon. Och enligt de uppgifter jag har hört att det ska vara någon form av så här eventuellt samarbete när Yassin då, som då sitter inne för ett grovt vapenbrott, inför att han ska komma ut så ska han ha något samarbete med någon i Danmark. Men parallellt så sker då en väldigt så här genomarbetad plan, alltså extremt detaljerad plan, där de här, några av de här killarna köper via en mellanhand en Fiat Punto som ska vara en andra flyktbil. Man har en stulen bil som också är en första flyktbil, där man ser den här videon som är ju så pass uppmärksammad. Och sen vet man exakt var de ska befinna sig, och man provkör den sträckan för att man ska se hur man ska ta sig dit och hur man ska fly därifrån. Och sen medan de här tre vännerna väntar där vid bostadshusen, så närmar de sig med dragna vapen och börjar skjuta.
Så det ligger en ganska rejäl planering bakom. Det är de verkligen förmögna till då, att detaljplanera ett sånt här brott och lyckas med det inom citattecken då?
Ja, uppenbarligen. De är ju väldigt unga, men det är enormt välplanerat, och ett vittne som jag pratade med där beskrev det som att han såg två kommandosoldater som närmade sig med dragna vapen. Mm. Det var liksom den associationen han gjorde. Han hade gjort värnplikten när han var yngre. Ja, nu ska det här prövas i deras motsvarande till hovrätt i sommar. Så vi får se hur det går, men de är i alla fall dömda för de här två morden.
En brist i deras planering var dock att de ju faktiskt åkte dit, och att de dessutom kanske inte hade tänkt på hur hårt Danmark skulle slå till mot brott som skulle ge betydligt lindrigare straff i Sverige då.
Precis. Jag minns när domen föll, hur en av dem som var 17 år, det var ju två kusiner som var 17 vid tillfället när morden skedde, som dömdes till 20 års fängelse vardera, och de andra tre som var inblandade till livstid. Och hur en av de här 17-åringarna var helt så här chock nästan, och bara, han var så himla överraskad för att det var så många år. Han tyckte själv att det var värt 7 år, inte 20 år. Och sen var han så här helt förbluffad och började svära mot oss journalister och började kalla domaren för massa saker. De hade inte riktigt räknat med att det skulle bli så här i Danmark.
Finns det någonting, tycker du, som tyder på att den här händelsen, inte minst med tanke på de här långa fängelsestraffen, skulle kunna bli en vändpunkt eller rent av en slutpunkt? Eller är det en naiv förhoppning bara?
Men det trodde många faktiskt. Många poliser, men också folk i området, hoppades att det skulle ta slut där. Men precis i början av den rättegången, så när jag var tillbaka i Stockholm igen, så skedde ett nytt mord i Rinkeby. Och då var en 22-åring som blev ihjälskjuten in till Kvarnbyskolan på en gräsmatta där det var massa människor ute. Det var liksom omringat av bostadshus, jättemycket vittnen på plats och så vidare.
Var han kopplad till den så kallade dödspatrullen då, så det var ett hämnddåd?
Nej, han var kopplad till Shottaz. Mm-hmm. Men han gick liksom Shottaz-svans och hade liksom nästan etablerat en egen gruppering som går under ett annat namn. Och det var ju också ett av morden som ju har kommit i en ny konflikt som har krävt flera till liv efter det här. Så att det är en ny konflikt parallellt som det pågår en konflikt fortfarande mellan Shottaz och dödspatrullen. Så att det är flera dödliga konflikter i det här området i Järva, som är ett område med runt 90 000 människor, men där barn växer upp och tycker att mord har blivit någonting som är normalt.
Mm, det är alltså en ny generation då på väg upp som är minst lika brutal som den förra.
Eller som vill vara mer brutal än den förra. Mm. För att det är inte lika ballt att vara sämre, utan man vill vara ännu värre.
I ett polisförhör med rapparen Jaffar Byn så yttrar han då orden som har gett titel till din bok. Han får frågan av en polis varför det här pågår och hur länge de ska fortsätta och bara skjuta ihjäl varandra. Tills alla dör, lyder svaret. Är det så illa, tror du?
Ja, tyvärr. Alltså, jag är ledsen att behöva säga det, men det känns lite så. För, eller man kan också säga så här, han, de säger att det fortsätter tills alla dör. Samtidigt så vet man ju att det fylls på hela tiden med unga killar som ser upp till de här grabbarna och som gärna vill ta deras plats, som vill bli ännu värre. Och så länge det finns andra killar som fyller på så kommer det inte ta slut när alla dör, utan det kommer ju bara fortsätta.
Så det är där samhället måste sätta in insatserna egentligen då? Gör det mindre attraktivt och fortsätta i deras spår?
Ja, men verkligen. För alltså, de här killarna blir någon form av idoler för sina områden. Hur bizarrt den må låta som, så blir de ju sådana som andra ser upp till. Och man måste verkligen, om man ska kunna göra någonting åt det här, se till att man tar bort den här, att de kan komma undan hela tiden. Man måste ju se till att de döms i så fall. Det säger människor jag pratar med. Och man vill ju såklart att man ska stoppa nyrekryteringen och att man ska börja med tidigare insatser och stötta föräldrar som kanske inte anses kunna ta sitt fulla ansvar som föräldrar. Men man måste på många sätt försöka stoppa tillflödet, för annars fortsätter människor att dö.
Har du själv hört eller fått några idéer på något som borde göras som skulle kunna vara effektivt?
Och jag har hört så många olika förslag från föräldrar som vill ha hårdare tag. Föräldrar som tycker att men de ska väl utvisa de här människorna som dödar mitt barn. Man bara, nej, men de är ju födda i Sverige. Men deras föräldrar då, till de här polisen som tycker att man ska ha ännu tidigare insatser. Till de som har föräldrakurser som vill att ännu fler föräldrar ska gå de här föräldrakurserna och lära sig uppfostran och rutiner, disciplin. Till mammor som vädjar om att pappor ska ta mer ansvar. Till de som vill göra det lättare att hoppa av den här världen. För det går ju, jag har ju sådana exempel i boken.
Mm. Och du följer ju en kille som har gjort det.
Ja, men det är lite för krångligt att ta det här steget, verkar det som. Så att det krävs ju, ja, men det är inget bra svar kanske, men vad jag ser som massiva olika åtgärder på olika nivåer. Något som jag noterar är ju också att alla verkar ju vilja samma sak. Vare sig de är föräldrar eller ultrareligiösa eller myndigheter, men kommunikationen mellan alla de här olika verkar inte riktigt funka.
Så till sist då, hur kommer det gå, tror du, i det bredare perspektivet? Vad är det för land som växer fram här egentligen?
Jag känner mig själv bekymrad för att det som vi ser sker nu i våra närförorter, nära Stockholm och storstäderna, är jätteorolig över att de konflikterna ska sprida sig till Tjärnängar, till Gävle, till Landskrona, till mindre orter runt om i landet.
Ja, de vill väl inte vara sämre, tyvärr.
Nej, men många ser upp till de här killarna. De har ju blivit någon form av gangfluencers på nationell nivå, vilket är bizarrt egentligen. Men det krävs verkligen att, som jag ser det, som människor jag pratar med förklarar för mig, enormt många olika insatser. Att man inte andas ut och bara slappnar av, som man kanske gör nu när man har haft lite framgångar med Encrochat och fått bort toppskiktet. Det finns alltid andra som vill ta över och som kanske till och med i maktvakuumet är ännu mer brutala, för att de skjuter ihjäl varandra utan att tänka på konsekvenser. De är unga, många av de här killarna. Sammanfattningsvis, man måste agera på så många nivåer som möjligt och inte slappna av.
Ja, med den uppmaningen och detta slut, som man väl ändå får säga är lite i moll, så tackar jag dig, Diamant Salihu, reporter på Sveriges Television och författare till boken Tills alla dör, för att du medverkade i fredagsintervjun. Tack.
Tack så mycket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.